Om vi nu ska gå vidare med det här med nådegåvor. Vi slutade ju sist med kunskap och profetia. Och så ska vi något lite dröja över hur man kommer in i det här. Och det kan man ju göra på flera vägar. En utmärkt väg är beskriven i Apostlagärningarna 19:6. Men jag är rädd att den har kommit i många ögon att bli alena rådande. Vi ska slå upp Apostlagärningarna 19:6. Och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Så det låter väldigt enkelt det här. Det är inte svårt att få profetians gåva, utan det är bara att Paulus kommer och lägger händerna på en. Ibland så tror jag att vi har liksom sagt att ja, det här är ingenting man kan mogna in i, utan antingen så kommer det någon och lägger händerna på en och så har man det, eller också har man det inte. Och det här kan nog vara sant ibland. Men så tror jag det är så här att många av oss är kallade att utöva kunskapens eller profetians nådegåvor. Men och vi har kanske också fått välsignelse och handpåläggning och vad det därutöver är i vederbörlig ordning. Men så är det med detta som med så mycket annat av andlig natur, att det hänger inte bara på utsädet i form av handpåläggning och kraft, utan det hänger också på åkern. Och vi har ju redan tidigare konstaterat att det här med den inre fördömelsen, det sätter ständigt krokben för oss. Och många människor som är kanske tyngda av inre fördömelse på olika sätt har svårt att snäppa om så här ifrån ett icke-profeterande och till ett fullödigt profeterande ens efter den allra bästa handpåläggning. Därför måste det, tror jag, vid sidan av en beskrivning av det här slaget om hur man kommer in i en profetians gåva, så måste det också finnas en som kanske mera har en karaktär av ett mognande och ett växande. Inte därför att det egentligen är någon skillnad på det ena eller det andra sättet, utan därför att i somliga jordmåner gror det väldigt kvickt och i andra så växer det lite saktare. Det är naturligtvis samma växt och det är naturligtvis samma planta, det blir samma skörd med. Men för oss skumögda jordiska människor kan det ses ut som det var två olika vägar. Vi ska gå till andra konungabokens andra kapitel. Och där stöter vi på ett uttryck som under många år har djupt fascinerat mig. Och jag måste nog säga att det gör så ännu. Andra konungaboken 2. För där är det så här att Elia är på väg på sin sista vandring. Och i hälarna på honom följer vännen Elisa, som är bestämd av Gud att ta över efter honom. Vi läser de första 6 verserna. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sa till Elisa: stanna här, till Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade: så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det. Tig stilla. Och Elia sa till honom: Elisa, stanna här, till Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade: så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sa: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det. Tig stilla. Och Herren sa till honom: stanna här, till Herren har sänt mig till Jordan. Det som fascinerar mig så obeskrivligt är uttrycket profetlärjungar. Det låter nästan som en körskola det här, tycker ni? Man kan skriva in sig och så blir man så småningom utexaminerad som legitimerad profet. Och det låter ju som det var en helt annan väg det här. intressant. I det ena fallet så bara Paulus lägger på händerna och det är en kraftgärning och pang, bom, brak, så profeterar de och det är inget mer att göra åt det. Och här går man i skola för att bli profet. Och det är tydligen så att de har lite insikt i alla fall, de här. De har tydligen kommit en bit på vägen. De talar om att Herren kommer att ta upp Elia till himlen. Det vet du väl. Och Elisa, han har också gått tydligen i profetskola. Han säger, jag vet det, tjöter inte så mycket nu. Och så att det här var tydligen inte bara nys, utan det är någonting som Herren bekänner sig till. Och då har mina tankar snurrat rätt mycket kring det här. Och eftersom den här lilla serien heter Nådegåvorna på mitt sätt, så är jag ju fri att tänka och fundera lite grann. Och liksom bara komma med sånt som jag tycker jag har sett fungera. Och då vill jag säga så här, har vi profetskolor i vår tid? Är till exempel det här en profetskola? Ja, jag är inte så säker på det riktigt. Det här är en bibelskola. Men en profetskola, det måste vara en situation där man verkligen får träna sig i att ta vara på andens impulser i ens inre. Och på något sätt så finns det ju alltid ett behov. Anden talar till dig. Och du kan prata ut det. Men som jag har sagt förut, det blir ju inte en profetia för det. Bara för att du säger vad som kommer dig före i ditt inre. Utan för att vi verkligen ska kunna uppfatta det här som en profetia, så måste den prövas. Och det som har prövats och befunnits vara från Gud, det kan vi sedan kalla för en profetia. Och därför så kan man så att säga i en människas liv lägga in ett utsäde. En handpåläggning när man liksom känner en vägledning från Gud att detta är en människa som bör avskiljas för en profettjänst. Invigas till den, sättas fri till den, eller vad vi nu vill använda för uttryck. Men sen så är det ju ändå så att också i den duktigaste profets huvud kommer då och då tankar som inte är från Gud. Samuel, han ville smörja den äldste brodern i Isais hus till kung till exempel, så att det kan klicka även för sådana gubbar. Och därför så behövs det ju alltså någon sorts profetträning där man får träna sig i att profetera och bli prövad. Och så småningom så mognar man då in i en tjänst där man själv är mogen att ta vara på det som Herren har talat. Så jag tror att det ena och det andra, det bitar i samma helhet. Och det kan vara ganska skojigt att se dessa två högst olika texter ställda bredvid varandra. Så man förstår att vi ska arbeta så att säga på båda vägarna, tror jag. När vi fostrar fram profeter. Profetlärjungar. Det är ju ett skojigt ord, därför att det kan ju betyda två saker. Det kan ju betyda att man är lärjunge hos en profet. Och det kan ju betyda att man är en sådan lärjunge som tänker bli en profet. Och egentligen så finns det båda betydelserna med på en gång. Därför att det är väl viktigt att nybörjarträning, om man nu får använda ett så töntigt ord, att den får bedrivas av någon som bättre, ja, som har kommit längre i det här helt enkelt, än som snavat fler gånger än man själv och ställt sig på benen därefter. För det är ju alltså en person som är mera skickad att hjälpa nybörjaren vidare i att finna sig till rätta i denna övernaturliga tjänst. Nu så håller ni ju på en gång i veckan och praktiserar gåvoupptäckande. Och jag tror överhuvudtaget att bönegruppen är en plats där mycket av det här ska förverkligas och komma igång. För det som inte kan fungera i en grupp på 7-8 personer, det fungerar aldrig på ett sunt sätt i en församling på 300. Och att släppa loss nådegåvor och lite vind för våg i en stor församling när man inte har det hela i en balanserad funktion i små grupper. Det tror jag är bara ovist. I den lilla gruppen kan man få börja träna sig tillsammans. Och därför så tänkte jag få göra en liten utvikning i det här och tala om bönegrupper en stund. Därför att bönegrupper har vi alla varit med i. Och jag tror att ni liksom jag har synnerligen blandade erfarenheter. Jag tror att ni kan tänka tillbaka på bönegrupper som ni minns med en rysning och sådana som ni minns med saknad. Och det är inte givet att man får uppleva någon särskilt god det heligas gemenskap bara för att man startar en bönegrupp. Det var ju annars fräscha tanke som dök upp så där i Jesus väckelsens spår för 10, 11, 12 år sedan. Jag minns ju vi bildade en bönegrupp i Svenska kyrkan här uppe i Mölndal, och det var med fruktan och mycket bävan. Vi hade aldrig bett högt någon av oss, och vi satt där och tittade på varandra. Det var... Men jag måste säga samtidigt, jag har aldrig fått så mycket bönesvar i mitt liv som vi fick den tiden. Ett sorts, som jag brukar kalla det, introduktionserbjudande. På något sätt så verkar det som om bönegrupper ibland fungerar och ibland inte fungerar. Och ofta är man inte riktigt klar över varför den fungerar eller varför den inte fungerar. Utan det på något sätt bara är så många gånger. Och naturligtvis är det så att i synnerhet när en bönegrupp inte fungerar är det så ofta så att det finns oredovisade... det finns kort som inte blir lagda på bordet, om jag får säga det så. Det kanske finns någon bitterhet mellan två gruppmedlemmar eller någon avundsjuka, eller det kanske finns något annat sånt här som man upplever som jobbigt, men som man ändå sitter och ler vänligt och glatt så länge man är i gruppen. Men när gruppen går hem så går man hem två och två, och man ser till att gå hem med någon likasinnad. Och så byter man åsikter. Och de åsikterna, de har funnits där hela tiden som en sorts slöja över verksamheten. En bönegrupp, det är en grupp för endräktig bön. Och vi ska göra en pinligt klar skillnad mellan endräktig bön i grupp och enskild bön i grupp. Många gånger så sätter man sig ner i en bönegrupp och beder de böner man i bästa fall skulle ha bett i sin ensamhet. Och ibland vet vi att sådana böner kan liksom lyfta upp hela gruppen, och ibland så har de den precis rakt motsatta effekten. Man sitter och stönar invärtes. Tänker, kan han aldrig sluta? Amen, tänker man. Nej. Nu då? Amen. Ja. Och det kan bli nästan så att man sitter och försöker att hugga ordet för att man kanske tycker man ber mycket bättre böner själv och så här. Det blir en massa konstiga bimotiv och egendomliga andliga strömningar. Jag skulle vilja dela med er några tankar om det här med endräktig bön i grupp. Därför att naturligtvis är det grundvalen som gör bönegruppen till en grupp där olika nådegåvor kan fungera. Kan vi inte be tillsammans, hur i all sin dag ska vi kunna utöva nådegåvor i gemenskapen? Det tror jag är en alldeles naturlig förutsättning. Och en hel del av det jag säger nu kommer naturligtvis bli en upprepning av bibelord och tankar som jag delat tidigare. Men jag vill ge det här i ett någorlunda fast sammanhang för att ni ska kunna ha det i botten när ni själva sen plötsligt sitter som bönegruppsledare. Vi börjar i Matteus 6. Där vi ska läsa verserna 7 och 8. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Här står talat om en ineffektiv bön. En bön som innehåller många ord, men ord utan egentlig kraft. Och vi jämför istället med hur Jakob säger i sitt femte brev, femte kapitel menar jag, 16 versen. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på 3,5 år. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Elia bad med kraft och många som bara rabblar tomma ord, de ber utan kraft. Och naturligtvis när vi kommer tillsammans i en bönegrupp så vill vi ju be med kraft. Därför att det ger resultat. Och det är ju mycket uppmuntrande att få se resultat. Men det är också så att redan när den bön framsäges som innehåller kraft, så innehåller bönen som sådan en uppmuntran. Jag ska återkomma till det när vi sen ska tala om andebedömningens nådegåva. Man känner i sin ande vilka böner som är framsagda med kraft och vilka som är tomma ord. Nå, vad var det som gjorde att Elias bön var en bön med kraft? Jakob säger ifrån direkt, det var inte det, det var något konstigt med Elia. Han var en människa av precis samma natur som vi. Nå, det är ju skönt. Då kan vi be böner med kraft i våra bönegrupper också. Men vad var det för märkvärdigt med hans bön när det inte regnade på 3,5 år och sen så regnade det? Jo, det var detta att han hade fått böneämnet från Gud. Och det är ingen konst att be böner med kraft om man har fått böneämnet ifrån Gud. Och det är i det hänseendet som, hur ska jag uttrycka det, bönegruppen bör vara profetisk. Om vi uttrycker så här, ju mer Gud har att säga till dem i bönegruppen, desto mer har bönegruppen att säga till dem i andevärlden. Det är ju bara så. Och därför så måste vi göra en åtskillnad mellan profetiska bönegrupper och mänskliga bönegrupper. För det som var nyckeln till Elias oerhörda kraftutveckling i bön, det var alltså det profetiska grundlaget för hans böner. Och ju mer vi förstår att så att säga växla in våra bönegrupper på ett profetiskt spår i endräkt, desto mer kommer vi att uppleva kraft och glädje. Det här begreppet endräktig bön. Endräkt är någonting som vi ska vänja oss vid att betrakta som ett andligt begrepp. Vi återkommer gärna till det här bönelöftet i Matteus 18. Att vad två eller tre kommer överens att bedja om, det ska de få. Artonde kapitlet och 19 versen. Och när man läser ett sånt uttryck så kan man lätt tro det att ja, vi kan ju komma överens om lite vad som helst. Men det handlade ju inte om. Utan det som ligger till grund för det här är själva begreppet endräkt, och det är ett andligt begrepp. Endräkt är någonting som finns när vi alla drivs av den helige ande. Då är vi endräktiga i Guds ande. Det här är inget uttryck för någon kötslig intressegemenskap. utan det är någonting som har med anden att göra. När Jesus är mitt ibland oss, när han har hederspositionen, då är vi församlade i hans namn. Det ord i grekiskan som Bibeln översätter med endräkt, det finns som det används både för en endräkt i den heliga ande, lika väl som en endräkt i hat och ondskans andemakt. Vi kan slå upp ett sådant exempel och se Apostlagärningarna 7:57. 7:57 Apostlagärningarna. För det är när Stefanus ska till att stenas, då står det så här: då ropade de högt, det stora rådet det här, och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång. Och i grekskan står det alltså alla störtade sig endräktigt över honom och släpade ut honom ur staden för att stena honom. De störtade sig endräktigt över honom. Men det här är alltså ett uttryck för att en annan andemakt har gjort dem till en enhet. De är ett i någonting övergripande. Det finns alltså en vilja som behärskar dem allihopa och gör att de går åt samma håll. Om du tänker ett kompani soldater som går med kaptenen längst bak och ryter höger om och vänster om och avdelning framåt, bakåt, marsch och så här. Så är de endräktiga i den kaptenens vilja. Och antingen så är vi endräktiga i mörkrets vilja eller i ljusets. Och sen kommer ju allt det här med att mörkrets andemakter tvingar, men Gud alltid väntar på vårt frivilliga samarbete. Men en annan sak. Endräkt är någonting som innebär en inordning under en vilja utanför de enskilda individernas egen vilja. Så att när vi kommer in på det här kapitlet om en bönegrupp som ska börja att bedja endräktiga böner, så handlar det ju väldigt mycket om hur pass mogna som kristna vi själva är, hur pass inordnade är vi under den heliga ande, hur pass överlåtna är vi. Hur pass mycket har den heliga ande att säga till i vars och ens liv? Vandrar vi i anden kort och gott? Och det är alltså en förutsättning för att du ska få en bönegrupp som kan bedja med kraft. Det är att den innehåller människor som vandrar i anden. Därför att där har anden ett inflytande över de enskilda människornas liv. Och där finns alltså förutsättningen för endräkt. Men ovanpå det behövs det också så att säga en profetisk funktion. Det är gott och väl att vi är endräktiga i den heliga ande, men sen måste vi också ha information av vad den heliga ande vill för hela gruppens räkning. Vad är det vi ska bedja över? Och då kommer man in i ganska likartade situationer som man gör i sitt eget böneliv. Du vet, jag har sagt det här många gånger förut, att har du en timme på dig till att bedja, så sätt inte igång och rabbla alla dina böneämnen. Utan ta med dig en väckarklocka och ställ den på 55 minuter. Så använd de 5 sista minuterna till dina böneämnen. Och så ska du vara med Herren den första tiden och höra vad det är han vill ha gjort. Och det här är en disciplinsak som efter lite träning går att genomföra i sitt eget liv. Men det är ofta värre i en bönegrupp. Därför att naturligtvis måste samma regel råda här om bönegruppen ska bli profetisk i sin funktion. Alla kommer var och en från sitt håll, mer eller mindre uppfyllda med bekymmer som man önskar få tippa av i bönegruppen. Eller lasta av, som det heter. Och visst, vi har ett behov av att få så att säga våra bekymmer åtgärdade i det heligas gemenskap. Men allt för många gånger har vi varit med i bönegrupper, inte sant? Där man aldrig hunnit längre än till de egna bekymren. Och där man gått hem och liksom tänkt att ja, nu fick vi inte be för situationen i Sverige idag heller. Vi fick inte ens be för situationen i församlingen där vi har en massa problem och vi är alla medvetna om problemen och det skulle behövas mycket arbete i bön för det här. Men istället så har vi bara bett för våra personliga problem. Att få en bönegrupp som ber böner med kraft, det måste vara att bland annat att få de personliga problemen satta på plats. Och att man måste liksom vara överens om detta i gruppen. Att vad vi än kommer med för trassligheter och problem, så väntar vi med det till sist. Är vi samlade 3 timmar för bön? Okej, sista timmen får åtgå för sånt här. Men att Herren får 2/3, det kan inte vara allt för oskälig proportion på det hela. Det blir också en disciplinsak det här, därför att vi har en önskan att få gräva i våra problem, och vi har en önskan om att bli väldigt detaljerade i vårt sätt att brodera ut det, både för varandra och för Herren. I vår kötsliga natur har vi en önskan att bli problemfixerade, som helt enkelt måste sättas på undantag om allas problem ska fixas på en timme. Utan då får var och en uttrycka sig så kort som möjligt, och så ber vi så kort som möjligt och räknar med att vi blir inte bönhörda för de många ordens skull. Men de personliga problemen och situationerna är satta sist. Och det är en överlåtelse som håller köttet på plats. Och det är viktigt för att en grupp ska bli en grupp där anden får börja att flöda fritt. För att om gruppen bara är ett serviceorgan för köttet, så är det svårt att få den gruppen att börja fungera andligt. Och att få verkligen nådegåvor och andens kraft att komma till sin rätt i en sån grupp. Därför att det är människors grupp och inte Guds grupp, om det hela bara upptas med våra problem. Istället kan vi gå igång med att vi utgår ifrån att Herren har böneämnen som han vill lägga på vårt hjärta. Och de är naturligtvis då av mera övergripande natur, av icke-personlig natur. Och han vill då att vi ska bedja så mycket som möjligt efter andens ledning. Det ska så lite som möjligt vara mänsklig prestation det vi beder. Det ska så mycket som möjligt vara den heliga ande som talar genom oss. Och det är klart vi kan bedja i tungor, men då vet vi ju inte vad det är vi ber om. Och även om man... mycket helgade människor kan bedja i tungor i grupp, så att sitta 2 timmar och bedja i tungor och sen det är inte många som klarar det. Vi behöver bedja med förståndet, och vi kan bedja profetiskt med förståndet. Vi ska göra det, därför att det utvecklar också vår förmåga att samarbeta med den helige ande, och det kommer att leda till att somliga växer in i en tjänst med kunskapens ord eller med profetisk nådegåva. Och då har jag funnit att det finns en modell som fungerar väldigt bra, och den skulle jag vilja dela med er. Ni kanske kan det här förut, men en och annan kanske inte gör det. Och det handlar om att vi får träffas och så får vi vara stilla inför Gud. Herre, vad vill du att vi ska bedja över idag? Och när vi fått vara stilla en stund, så får vi börja dela tankar med varandra. Jag känner att vi ska bedja för situationen i skolorna idag, säger någon. Då säger en till, det var lustigt, det tänkte jag också. Och vi kan ju ha lite världsfilosofisk attityd till det hela och säga att ja, ja, det är ju inte så konstigt. Två själar och samma tanke. Men vi kan också ta detta som ett ord ifrån Gud. Vi ska handla på två eller tre vittnens utsago. Och så tar vi upp detta som ett bönämne. Men då säger vi inte, okej, nu ber vi för skolorna. Pang, pang, pang. Därför att då slutar alla ögonen, knäpper händerna och någon kastar sig över skolorna. Och ber en, vad jag brukar kalla, sprutmålningsbön. Det är en heltäckande bön som börjar med rektorer och lärare och studierektorer och kursplanerare och skolöverstyrelser och politiker i Stockholm och som slutar med elever och elevsituationer och hemförhållanden och knarkförsäljare på skolgårdar och allting på en gång. Och när denne efter 20 minuter säger amen, så är de andra mer eller mindre tomma i bollen. Och man har ingen garanti för att det var en bön som var framsagd i den heliga ande. Därför att om det ska bli en endräktig bön så måste alla bedja. Alla måste vara med, också med truten, inte bara med sitt inre. Och en endräktig bönegrupp måste vara en bönegrupp där man, så att säga, verkligen lever i en sorts kärleksrelation till varandra, en respektrelation till varandra. Där inte första bästa hugger tag i det gemensamma bönämnet och liksom agerar som tänkte han eller hon, att det här klarar jag bättre än de andra, det är lika bra jag gör det för deras räkning. Det finns få sätt som är så pålitliga, beprövade och effektiva till att ta död på en bönegrupp som just det här. Utan istället, när vi har kommit fram till och känner en andens sanktion i vårt inre, Herren vill att vi ska bedja över skolorna idag, så är inte det startsignalen för ett vilt brusande av bönord. Utan då får vi vara stilla en stund igen. Och så får Herren börja lägga också detaljerna på våra hjärtan. Och då kan man göra så här rent organisatoriskt för att få lite ordning och reda på det hela. Att man säger att du får inte nämna mer än en sak i taget. Och du får inte yttra dig med mer än två meningar eller tre. Därför att du kommer att få en tanke från Herren. Plötsligt så kommer du att tänka på dem som blir mobbade i skolan. Och som regel ger det Herren inte mer än just ordet mobbade barn eller någonting sånt. Ja, då håller inte du en halvtimmes monolog om mobbningens alla orsaker och våndor och vådor och resultat och så här. Utan det du har fått ett kunskapens ord, det säger du. Herre, jag ber för alla dem som blir mobbade på våra skolgårdar. Så säger du inte mer, för du har inte fått mer. Utan du skarvar sen inte i med 100 kötsliga associationer. Utan du säger ut det du har fått av den helige ande. Därför då kommer en liten stund senare någon annan som ber för dem som kanske ska agera som rastvakter. Att Herrens ande ska vara över dem så att de ser vad det är som sker på skolgården. Och att de ska vara intresserade själva vad som sker på skolgården. Inte bara fullständigt stå i ett hörn och snacka med varandra. Eller vad som kan vara aktuellt. För det har de fått. De har plötsligt sett att det måste finnas någon som håller lite uppsikt över det här. Och så ber man för dem. Med två meningar. Sen får det vara tyst en stund. Sen är det någon annan som plötsligt kommer att tänka på skolbespisningen. Att det finns många barn som har svårt att sitta i skolbespisningen och äta det för att det är så vansinnigt buller. Och bång och att man vill bedja över att det ska bli en något av en trivselatmosfär och något som det går att vila i trots allt. Och någon annan får ett annat litet bönämne. Man skickar ut små bönegnistor istället för att koppla på strålkastaren. Det låter banalt kanske det här. Men jag kan säga varje gång jag har varit med i någon bönegrupp där det fungerat på det här sättet, så har man efter och tyckt att ja, men det där med att höra Guds röst, det är ju ingen konst. Därför att man upptäcker hur Gud så att säga bygger upp en bön. Hela det här kanske komplexet med mobbningen på skolgårdarna. Det blir kanske en röd tråd som återkommer. Där detta problem får belysas av olika personer ur kanske 10-12 olika infallsvinklar. Under den halvtimme till kvart man kanske sitter och beder över ett sånt ämne. Som skolorna. Därför att det är Gud välbehagligt när alla får bidra. Då blir det en sorts Kristuskropp av det hela. Alla lemmarna är med i det som sker. Herren verkar genom alla. Alla får ett andligt självförtroende. Jag har också något att komma med. Jag kan inte hålla såna där halvtimmas böner, och förresten vill jag inte ens. Men den här sortens böner, där är vi alla lika. Det är inte en fråga om hur välsmord man är i truten, utan det är bara en fråga om att våga säga ut precis den lilla tankeimpuls som kommer för. Och du förstår, då får ju Herren börja lära en på ett väldigt barnsligt sätt att profetera. Eller rättare sagt att förmedla ett kunskapens ord. Därför varje bön, varje liten sån här mikrobön i den stora helhetsbönen är ett kunskapens ord som Herren har fått ge en till den ena, en till den andra. Och i och med att man märker hur vansinnigt fint det passar in i helheten, så får man också en frimodighet. Det blir som en sorts embryonal prövning, skulle jag vilja säga. Det är naturligtvis inte en prövning i ordets rätta bemärkelse, men man märker ändå att det här är någonting som passar in i ett mönster. Och så känner man en frimodighet att så småningom också våga ta större steg ut i sådant som är mera självständig profetisk funktion med tiden. Och det finaste av allt, detta om något blir endräktig bön. Vi är alla med om att göra den. Vi sitter inte med en massa funderingar och tänker på en massa annat medan bönen pågår. Den där stora sprutmålningsbönen då man sitter och somnar och tänker på att jag skulle in med bilen till verkstaden imorgon, hur ska jag hinna det och sånt här. Så man sitter och tänker under sådana böner. Det blir ingen endräkt i det. Och även om man kan möda sig med att hänga med i den där långa bönen och tänka att ja, det är fina saker det här, det kan jag väl hålla med om, och ja, det är väl inte så dumt i heller. Så är det ändå ingenting som är fött av anden i mitt inre jag som lyssnar. Men när vi alla på detta sättet bara talar ut vad anden ger var och en, då blir det endräktig bön. Det är profetisk bön, det är bön med kraft. Det är en bön som förlöser oss in i frimodigheten att gå vidare ut i kunskap och profetia. Och som vi ska ta upp så småningom också in i andebedömning. Det är ett bönesätt som undervisar oss om hur Gud vill ha det. Hur Gud ser på olika saker. De gånger jag har varit med om sån här bön så har man ofta efteråt gått hem och tänkt att ja, nu vet jag ju hur Gud ser på alkoholfrågan till exempel. Eller nu vet jag hur Gud ser på familjesituationen i Sverige. Eller andra såna här saker som man verkligen haft uppe till bön. Det är undervisning på samma gång på ett märkligt sätt. Jag vill varmt rekommendera er att pröva det här. De bönegemenskapen är med i. Det är svårt. Det är svårare än man tror. Därför att det fordrar så mycket självdisciplin. Självdisciplinen att kunna stänga av de privata bönämnena. Att kunna fungera även om man känner sig tyngd och betryckt av dem. Det är också självdisciplinen att släppa fram varandra. Det är att kunna stänga av alla sorters rutinböner. Och i värsta fall att man som bönegruppsledare måste börja förmana folk att göra det, om det inte går frivilligt. Hörru, du får inte be såna här böner. Alltså, ja, då kommer inte jag mer. Alltså, passar det inte? Det som jag har varit stommen i mitt bönarbete i 30 år, ska inte det passa i den här gruppen? Är det inte fint nog kanske? Du förstår, en sån här bönegemenskap upprättar man inte alltid utan konflikter. Det är bara så. Därför att det är en bönegemenskap där köttet har satts på plats. Och det är köttet som får våra bönegrupper isär och sönder.